Har kungen någon gång känt sig märkt eller präglad av att aldrig få vara riktigt privat? För det är ju naturligt i det här yrket att det kan man ju aldrig riktigt vara ensam, kanske.
Det är klart, visst är det besvärligt och det är väldigt jobbigt. Man är ju då påpassad från andra håll.
Kommer tankarna någon gång att det vore skönt att kanske kasta av sig statschefsrollen? Att få vara en vanlig svensk, har kungen tänkt sig.
Men jag sa att man har alltid det här ansvaret eller tyngden, det är klart. Men även där så kan man väl, vad ska jag säga, tillsammans med vänner och om vi är ute till exempel och i naturen eller i andra sammanhang, kan man väl kasta av sig den här manteln eller rocken, vad man kallar det för. Det tycker jag nog går.
Om kungen inte vore kung, vilket annat jobb skulle man kunna tänka sig? Något helt annat.
Oj, jag något, vad ska jag säga, hålla på något mer, som mer jordnära. Ja, då kommer vi då igen in på naturen och då kommer vi in på lantbruket och som har med det att göra.
Men nu är det jobb i kostym eller ibland något ännu finare. Hur många kostymer har kungen? Får jag säga?
Jag har ingen aning. Ja, men det vet jag faktiskt inte.
Inte alls?
Nej, jag har ett par stycken.
Vem köper dem?
Ja, när jag får tid.
Ut i naturen till sist bara igen och skogen. Har kungen ett favoritdjur?
Ja, man kan väl säga så här då. En hund är alltid människans närmaste, va? Och det är något som jag gärna vill, när jag är i naturen, ha med mig min hund. Och det liksom blir någon slags fördjupad gemenskap då, både med djuret som är i, så att säga, väldigt nära naturen och hur den reagerar gentemot hur jag reagerar på saker och ting som man upplever tillsammans i naturen. Och det tycker jag är ett väldigt fint samspel. Det är väl, om vi ska gå in det här på jakt, så är det väl det finaste det att man, när man jagar tillsammans med en hund, och det här samspelet, det tycker jag är kolossalt fint.
Finns det andra husdjur i den kungliga familjen? Har barnen hamstrar eller fåglar eller någonting?
Jo ja, det finns lite av varje hemma.
Det gör det?
Ja.
Det vore väldigt spännande att få höra.
Ja, det kanske inte vi ska gå in på. Ja, det finns väl lite fåglar och så här, och kaniner och annat. Så det finns en hel del.
Vi tackar så mycket för att kungen ville vara med efter tre. Finns det någon skiva vi skulle kunna sluta med som kungen får bestämma? Kungen brukar få bestämma.
Ja, det var snällt att säga. Då kanske jag ta tillfället i akt då. Och det slog mig faktiskt att häromdagen så var UNICEF-chefen på besök i Stockholm tillsammans med Lisbeth Palme. Och då talade vi självfallet då om barn, ungdomar i världen. För det är många, jag vet inte hur många miljoner barn det finns i världen, och många av dem lever ett väldigt svårt och besvärligt liv. Och då kom jag på att då fanns det en skiva som gjordes för några år sedan, just i samband med någon form av insamling eller just för ungdomar i världen. Och jag tror att den hette We Are The World. Och den tycker jag är väldigt fin faktiskt.
Då tar vi den som avslutning. Tack så mycket och välkommen tillbaka till Efter Tre.
Ja, tack så mycket.
Beyond the world.
kung Carl Gustavs önskelåt i efter tre var detta alltså We Are The World.
Mars 1992. Skandal i engelska hovet.
Idag kom bekräftelsen på det som brittisk press spekulerat i den senaste tiden. Prins Andrew och hans hustru Sarah ska separera, heter det i en kommuniké från hovet.
För idag exakt 6 år sedan eklaterades förlovningen, så följde ett äkta sagobröllop mellan prinsen och majorsdottern. Hertigparet av York hälsades med ovationer och britterna hoppades att de unga tur skulle bringa en frisk fläkt in i det stela och traditionsbundna kungahuset. Det gjorde de, och prins Andrew och framförallt Sarah Ferguson, Fergie, blev populärpressens mest älskade hatobjekt. Allt hon gjorde kritiserades och ifrågasattes, och det trodde vara den uppmärksamheten, den ständiga mediebevakningen, som främst ligger bakom separationen. Semesterbilderna som publicerades i vintras på hertiginnan och en oljemiljonär från Texas lär ha skyndat på utvecklingen. Nu pågår förhandlingar om bouppdelningen. De två döttrarna stannar hos Fergie. Hon har fråntagits alla sina officiella kungliga uppdrag. Många britter är upprörda, lätt chockade, trots att det bara är några år sedan även prinsessan Annes äktenskap gick i kras. Men drottningen sitter säkert. Kungahuset rubbas inte. Inte så länge tronarvingen Charles klarar av att hålla ihop sitt äktenskap trots alla olyckskorpar.
Den 28 mars 1992 så gästade drottning Silvia ett ungdomsprogram som hette Snacks. Hon var där för att svara på ungdomarnas frågor.
Sen är det några som ropar grattis eller så. Det är härligt.
Det här med att det flaggas på födelsedagen, det gäller ju även kronprinsessan Victoria då. Och jag har funderat på en sak när det gäller drottningens barn. Känns det inte konstigt för dig som mamma att sitta och läsa sagor för barnen när de har små om prinsar och grodor och prinsessor, när barnen faktiskt är just prins och prinsessor?
Det kanske är märkligare att berätta om grodor som sen ska bli prinsar. Det.
Ja.
Men nej, det känns lite lustigt, men mera därför att jag var rädd att barnen skulle ställa de frågorna. Men de tog det helt naturligt. De lyssnade på de sagorna om kungar och drottning, men inte... Nej, det gick jättefint.
När blev barnen medvetna att de var kungliga?
Jag vet inte. Vi har ju hemma aldrig diskuterat det riktigt. Nej. Egentligen, hemma är vi ju en familj. Och det är det viktiga. Sen att de ser att vi har olika uppgifter. Och sen när de börjar gå i skolan, tror jag... Då var det kanske deras klasskamrater, kompisar, som kanske ställde de frågorna. Det var, tror jag, mer så att de började att undra då när de började i skolan.
Nu ska vi lämna de påhittade sagorna och prata om drottningens egen Askungsaga. Nämligen, var kommer drottningen ifrån?
Jag är född i Tyskland, i Heidelberg. Min far var tysk och min mor är protestantiska. Så när jag var 2 år så flyttade mina föräldrar till Brasilien. Det var ju under kriget som min far förlorade allting, som så många andra i Tyskland också. Och det är klart, då längtade min mamma hem till Brasilien.
Drottningens modersmål är portugisiska.
Ja. Så vilket språk... Vi har levt 11 år i Brasilien.
Ja. Vilket språk tänker drottningen på oss?
Jag räknar på portugisiska. Det gör jag. Det gör jag fortfarande. Men jag kom så väl ihåg första gången jag drömde på svenska. Och det var när jag väntade Victoria.
Drömmer drottningen fortfarande på svenska?
Jag tror jag gör det. Men jag räknar fortfarande på portugisiska.
Hur gammal var drottningen när familjen Sommerlath flyttade från Brasilien till Tyskland igen?
Jag var då 13 och här ungefär, så det är en svårt ålder. Jag vet inte hur gamla ni är nu. Hur gammal är du?
13,
just det. Och det är mycket som händer då, det är mycket som är spännande, det är mycket som är annorlunda. Och de möter ju en helt annan kultur, olika skolsystem till exempel. Och det var mycket. Men man ska ta det med humor ibland, tror jag.
Så det var svårt att komma till ett land som trots allt var jätteannorlunda? Hade en helt annan kultur.
Det var mycket annorlunda, det är riktigt. Det är en helt annan kultur, men om jag ser det nu så är jag väldigt tacksam för det. Att jag tror skillnaderna kom från Brasilien till Sverige skulle ha varit mycket, mycket stor för mig. Det skulle ha varit väldigt svårt, det tror jag. Men genom att jag har haft en mellanstation i Tyskland som hjälpte mig kanske på ett sätt att förbereda mig till mina uppgifter idag.
Mm. Tänker drottningen på sig själv som invandrare?
Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte därför att min far, första gången han emigrerade till Brasilien, då var han 19 år och han levde 32 år i Brasilien. Och han älskade Brasilien och gifte sig med en brasilianska. Och sen kom han tillbaka till Tyskland. Och då var det Johans hemland, så när jag var liten och följde med hem, det var ju också ett hem. Och sen träffade jag kungen och vi har bestämt oss att vara tillsammans. Och det gör man ju med full hjärtan då, och med värme. Och för mig var det helt naturligt att följa med honom då till Sverige. Så jag tog Sverige som mitt nya hemland. Som han älskade Sverige och jag älskade honom, så var det för mig helt naturligt att följa med honom och ja, bygga upp vårt liv här tillsammans i Sverige och att våra barn blir svenska. Så jag ska naturligtvis, jag förnekar ju inte mina rötter, och det måste man vara mån om att inte göra. Jag älskar Brasilien, jag älskar Tyskland, men jag älskar Sverige också. Det är som när man har tre barn. Mm. Har man första barn så undrar man, hur ska det gå med det? Barn nummer två? Jag älskar det här barnet så mycket. Hur ska det gå med nummer två? Har ju en så stor hjärta. Och så kommer nummer två. Och det är inget problem. Och sen kommer nummer tre. Och man blir bara rikare och rikare med sina känslor. Så kan man omfamna alla tre. Och jag kan omfamna alla tre länder också.
Jag tycker gott att man kan säga att drottningen är en symbol för Sverige. Och att drottningen är svensk, det ska vi nu bevisa i Snacks eget Sverige-test. Vi tänker visa fem bilder för dig som alla föreställer tv-personligheter då. Så får vi se hur många gott ni klarar.
Oj, det
är första.
Nu blir han ledsen. Men jag kan inte svara på det.
Ragnar Dahlberg.
Ja, den är prov, den klarar inte jag.
Så Göran Skytte. Tittar kanske inte så mycket på tv, ingen tid.
Ja, jag tittar tyvärr inte knappt på tv, det måste jag säga. Det är en sån program så jag, det är förfärligt, så det är sällan jag ser på tv. Ja.
Han var tredje?
Ja. Det är bara att säga. Henne har jag träffat personligt, så det är
så
mycket
konstigt.
Trevligt.
Mm.
Ja, det har jag inte prövat. Nej, det måste passa också.
Bo Holmsson. Så
vet ni vad jag gör? Jag tar ett sabbatsår och sitter bara framför tv.
Han gör ett program som heter 24
karat.
Ja. Har han tröjt igen? Jag är hemskt, jag har inte sett ett enda.
Vi tackar för det sabbatsåret och ska skicka en hel bunt med kassett på Snacks naturligtvis. Tack. Nu ska vi visa något som säkert ändå väcker en hel del minnen. Oh,
Det här var en av de finaste dagar jag upplevt. Det var härligt. Det var ett present som vi fick av alla artisterna dagen före bröllopet. Och det var alltså en föreställning på operan som var otroligt fin.
Det var alltså Alba vi såg. Är det sant att det du umgås privat med Frida som var med
Alba? Vi har träffat henne nyligen i Schweiz. Därför att hon är god vän med en mycket nära vän till kungen. Och då åkte vi skidor tillsammans.
Nu ska jag ställa en fråga som drottningen säkert fått massvis av gånger. Hur gick det till när fröken Silvia Sommela träffade kronprinsen av Sverige?
Ja. Det var mycket märkligt upplevelse därför det var i München, det var olympiska spel, det var öppnen ceremonin i München och det var mycket folk och jag hade ju en särskild uppgift att hjälpa organisera Vidi Daume som då var president i National Olympiska kommittén i München, organisera och hjälpa honom i hans uppgift. Och då fanns jag med på hederstribun och såg till att allt fungerade bra. Och plötsligt märkte jag att någon tittade på mig som det heter. Och när jag vände mig så var det en person som av 2 meters håll tittade mig och kikade på mig. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt gråligt att man är så kort avstånd. Det var då väl som det blev som kungen sa att det sa klick. Det var det. Jag var 9 år och såg alltså en liten pojke som mådde väldigt dålig. Och han gick på gatorna i São Paulo och var man. De tiggade och han var väldigt sjuk. Så det var en sån bild som jag hade med mig hela livet. Och sen i andra sammanhang sen också i vuxen ålder såg jag många som hade handikapp och i Brasilien är ju fattigdom tyvärr väldigt stor och de får inte den hjälp som man, och då börjar man att undra varför gör man inte mer, hur kan man göra någonting och hur kan man hjälpa dem. Sen kom jag till Tyskland och där hjälpte man mycket. Det fanns ju så många handikappade, de var skadade genom kriget till exempel och men det var mera, ska vi säga, kroppsliga handikappade. Det var, de hade förlorat en arm eller ett ben under kriget. Men sen i Sverige så såg man också många mentalt handikappade barn. Inte därför att det fanns flera i Sverige, men man inte var rädd i Sverige att ha dem med. Man hade en helt naturlig attityd mot handikappade i Sverige.
Positiv attityd.
Ja, jag tyckte det var väldigt fint att familjerna tog sina barn med sig. Man såg dem när man var ute på gatorna, när man var på bio. Då var man tillsammans. Och det var första gången jag såg det på så sätt. Att det var så många som, det var naturligt ska vi säga.
Drottningen står bakom en stor kampanj. En kampanj som just har startat för handikappade barn. Berätta lite om den.
Ja, jag tycker det är så mycket att göra just när det gäller handikappade barn. Överhuvudtaget handikappade människor. Och jag tycker den kampanjen som startas nu, till exempel Radiohjälpen 92, det tycker jag är en underbart och mycket viktig aktion. Och jag skulle gärna vilja be alla att hjälpa och stödja den här kampanjen. Därför att det hjälper ju våra handikappade. Och att det kanske hjälper också att vi ändrar vår attityd och vår syn på handikappade. Att vi alla kan ju en dag också bli handikappade. Vi blir äldre, vi kommer ha svårt att gå. Vi kanske själv får barn som kanske har någon handikapp. Så jag tycker det angår oss alla. Så därför är jag så tacksam för den här kampanjen. Och jag vill verkligen önska lycka till med.
Vad kan man göra kampanjen för att underlätta med att få handikappade?
Det kanske inte är så mycket det finansiella som man först tänker att man har råd då att köpa hjälpmedel som är så viktiga naturligtvis. Men jag tror det viktigaste är vi själva, vår egen engagemang och syn på handikappade. Chef talar ju inte gärna om handikapp. Jag skulle gärna vilja se det mer som att man har ett problem.
Ja.
Eller hur? Och att vi själva arbetar på det att hjälpa dem som har problem. Att vi tar det naturligt. Att vi möter dem. Att vi talar med dem. Att vi inte till exempel tittar på någon som har protes. Man ska titta i ögonen. Eller hur? Vi är ju alla människor. Vi ska hjälpa varandra.
Vi har publik med oss här också. Är det någon här som vill ställa en fråga till drottningen? Så passa på.
Ja. Har drottningen något eget handikapp?
Om jag har ett eget handikapp? Åh, jag har många handikapp. Jag har ju skadat mitt ben för det är väl 2 år sedan. Och det var en hemskt dum händelse, måste jag säga.
Hur skadade du det?
Ja, jag försökte att följa efter en snowscooter.
Ja.
Och då hade jag plötsligt en rep under mina skidor. Och när snowscootern åkte igen så det är klart då vredde mitt knä. På så sätt att jag skadade väldigt allvarligt. Och då förstod jag hur det känns. Att för det första var jag beroende av hjälp. Vara beroende av kryckor. Vara beroende av rullstol. Jag har för många år sedan suttit en dag för att pröva hur det är att sitta i en rullstol. Men nu måste jag sitta i en rullstol. Och jag kommer ihåg i Drottningholm när jag försökte att gå upp för backen i en liten kulle som finns där. Och när jag kom mitt i backen, då kunde jag inte hålla mig längre och drog i bromserna och de fungerade inte riktigt. Och då åkte jag hela bakåt. Och jag kommer ihåg hur skräckslagen jag blev. Och till sist lyckades jag att dra och vrida rullstolen då. Men det var en rädsla som satt så att säga, här bak. Men det var väldigt nyttigt att se hur det är. Att vara beroende av någon annan människa.
Tycker drottningen att det behövs någon radiohjälp? Hjälpskampanj, borde inte samhället ta det ansvaret?
Samhället har ju ett stort ansvar. Och de är ju på något sätt också en garanti att man tar hand om sina handikappade. Och jag tycker det arbetet som utförs är fantastiskt bra och mycket, mycket viktigt. Men jag tycker att vi som människor, att vi får inte skjuta allt på samhället. Jag tycker vi ska själva ta vår del i det och hjälpa aktivt också. Vi har så mycket att ge när det gäller omtanke och hjälp. Det behöver inte vara alltid pengarna som gäller. Det kan vara tålamod. Det kan vara att vi möter barnen med handikapp eller vuxna också. Att vi tar dem ut på en promenad. Att vi är tillsammans med dem. Och det tycker jag är viktigt. Att vi tillsammans, allihopa, samhälle och den enskilda, att vi tillsammans hjälper.
Flygbolaget SAS, de har ett sånt här formulär som måste fyllas i för att en handikappad ska få resa med SAS då. Och en av frågorna undrar det här formuläret att om den handikappad har ett utseende som kan vara störande för andra passagerare. Faktum är att SAS nobbade 4 stycken handikappade, unga handikappade som skulle ut och åka. Vad tycker ni om det, allihopa? Och vad tycker Rottingen själv om det?
Jag blev ledsen när jag hörde det.
Man ska inte behöva vara beroende på grund av sitt utseende. Antingen om man är sjuk och behöver hjälp eller om man är frisk.
Precis, det tycker jag också. Det är klart, jag, när det gäller formulär nu, när det gäller praktiska arrangemang, är det naturligtvis viktigt att de behöver veta vad det är för sorts handikapp, hur kan de hjälpa till. Det kan ju vara någon, inte bara att den person sitter i rullstol, så att man kan placera den person på så sätt att det är lätt för passagerarna, alltså handikappade personer, att komma in eller ur flygplanet på ett smidigt sätt, men också att den kanske behöver en extra hjälp när det gäller andning. Han kan få problem när han är uppe i luften, att han behöver syrgas. På så sätt förstår jag att man behöver kanske ett formulär. Men jag håller helt med dig att det inte...
Det ska inte bero på utseende.
Precis.
Vi i Snacks tycker det är oerhört dålig stil av SAS att skriva sådana här konstiga formulär. Men de har lovat att det ska bli en bättring på det här. Och skriva om de här idiotiska formulären då. Det får vi väl verkligen hoppas att även handikappar ska kunna flyga i fortsättning.
Det enda jag undrar lite om det är bara SAS som har sån formulär. Att SAS är ju med också i den internationella globala organisationen. Och där finns ju olika regler som de kanske också måste ta. Så att jag hoppas inte att det är bara SAS. Nej. Jag tror nästan att de följde andras rekommendationer, men där är det mycket att göra. Det håller jag helt med. Så det skulle man egentligen titta lite närmare.
Du verkligen hoppas att de bättrar sig.
Ja, det tror jag säkert.
I varje program så ställer vi 10 snabba frågor till gäst. Och vi vill ha snabba svar. Nu är det din tur.
Här kommer den första frågan. Brukar drottningen titta på Café Norrköping?
Tyvärr nej.
Om jag röstar, röstar drottningen?
Förlåt?
Röstar drottningen?
Nej, det gör jag inte.
Varför inte?
Av principiella skäl.
Som?
Ja.
Kungen är ju en opolitisk person. Så han är en symbol för Sverige. Och han står över de politiska skiftningar och diskussioner och så vidare. Och om jag röstar, eller om kungen röstar, som vi har rätt till egentligen, som jag har rätt till också, då tar vi ju del i den politiska debatten, och det vill vi inte göra.
Vilket är ditt favoritgodis?
Cigaretter.
Kan drottningen sjunga?
Förlåt?
Kan drottningen sjunga?
Ja, jag är lite försjuk, men annars tycker jag om det.
Ja, kan vi inte föra lite?
Ja, det är farligt.
Ers Majestät, alla gäster hittills har funnit någonting. Något lite grann.
Men ni är besvärliga idag.
Vad har drottningen för utbildning?
Jag tog. Så jag har, efter jag tog studentexamen i Düsseldorf, då studerade jag i München. Och jag tog min tolk i spanska.
När grät drottningen senast?
Förlåt?
När grät drottningen senast?
Nej, jag grät. Tja, det gör jag ibland.
Finns det någon anledning till den senaste?
Det finns många anledningar.
Har kungabarnen något smeknamn?
Ja, det har de.
Som till exempel vadå?
Ja, det... När ett barn föds och man vill ge ett vackert namn, så vill man inte att de ska ha domars smeknamn ibland. Nej. Eller hur? Men jag tycker de har fått ganska trevliga smeknamn.
Ja. Som låter. Ni är
besvärliga. Ja, verkligen besvärliga. Ja. Victoria kallas för Oja. Kanske det kallas för i klassen då, Glippi. Och Madeleine, det som jag egentligen vill undvika, och det är Madde, som jag inte tycker är så vackert. Så vi håller och ser på deras
diktiga. Ni Fiemma, det är ett nytt smeknamn.
Ja, det tycker jag.
Brukar drottningen någonsin vara klädd i jeans?
Ja, ofta. Mm. Det är en jeansstyck där.
Skolkade drottningen som barn från skolan någon gång?
Nej, jag tror jag gjorde det. Ja. Det tror jag.
Tror drottningen på Gud?
Ja, det gör jag.
Hur ofta brukar du be?
Jag ber när man... Det finns ju den dagliga när man går och lägger sig naturligtvis, och det gör jag med barnen också. Men sen finns det de tillfällen som man gärna ber för att man behöver stöd och hjälp.
Jag undrar en sak. Uppfostras kronprinsessan Victoria annorlunda än de andra barnen därför att hon en dag ska bli drottning?
Tänk, det är en fråga som vi får väldigt ofta.
Ja.
Och vi försöker att uppfostra våra barn på samma sätt.
Mm.
Därför att de ska ju stödja varandra en dag.
Mm.
Naturligtvis kronprinsessan kommer att få en del uppgifterna. Men ändå, om Carl Philip ska hjälpa henne eller Madeleine, så måste de också kunna det. Så därför vi känner att de ska ha en bra och bred utbildning.
Mm.
De måste kunna välja någonting som intresserar dem själva. Att de väljer, som gamle kungen, alltså kungens farfar, och så hette Adolf, han var ju arkeolog. Och det tror jag är väldigt viktigt, att man har någonting som man själv tycker är intressant och spännande, och man studerar det. Så jag tror det är väldigt viktigt, och det hoppas jag att våra barn också kommer att göra en dag. Men i det hela allmänna tycker jag att det är viktigt att de har samma utbildning.
Går att jämföra drottningens uppväxt med kungabarnens?
Nej, det kan man inte.
Det kan man inte.
Ja, naturligtvis, det går inte.
Nej. Fick unga fröken Sommerna att göra precis som hon ville som barn?
Nej, det fick jag inte.
Var dina föräldrar stränga?
Ja, mina föräldrar var stränga. De hade klara linjer. Min far var tysk. Och mycket skulle vara adning, och det skulle vara pomplig. Och det, han hade mycket klara linjer, och min mamma hade också sina klara linjer. Och sen hade jag tre bröder som också försökte att uppfostra mig. Det var väldigt besvärligt. Och de var väldigt stränga. Så, till exempel när jag var bjuden på... Idag ska man säga disco, alltså på en fest eller någonting. Så var det alltid någon av mina bröder som var med mig. Så jag fick aldrig gå ensam till stan till exempel. Mm. Eller på diskotek.
Nu är det lite sorgligt.
Det är säsongens allra sista snacks. Men vi syns och hörs väl igen.
Det gör vi säkert. Förra veckans tittarfråga löd: vad hette drottningen i efternamn innan hon gifte sig med kungen? Jag tycker vi låter drottningen själv svara.
Sommarlatt.
Sommarlatt är alltså rätt svar. Mm. Och vinnarna kommer vi att visa allra sist i programmet.
Ja, tack för att du kom hit.
Tack. Tack att ni vill komma hit.
Mm. Tack så väl.
Storbritanniens drottningmoder talar här 1943 om kvinnorna i industrin och försvaret och männen ute och slåss under andra världskriget.
All of us women love family life, our homes and our children. And you may be sure that our men overseas are thinking just as wistfully of these homes as we are. Some of the dear and familiar homes they left behind, others of the new homes they mean to make for the young wives of the future. These men, both at home and abroad, are counting on us at all times to be steadfast and faithful. What have I done, you may ask, compared to what my boy has to put up with? Dodging submarines in the Atlantic or chasing Rommel across Africa? In your different spheres, believe me, you have done all that he has done, and in different degrees endured all that he has endured. How often, when I have talked with women engaged on every kind of job, sometimes a physically hard or dangerous one, how often, when I admired their pluck, have I heard them say, "Oh well, it's not much. I'm just doing my best to help us win the war."
Under 1970-talet så tänkte den östtyska säkerhetstjänsten Stasi ordentligt knöla till det svenska kungahuset. Här en rapport den 18 maj 1992.
Den östtyska säkerhetspolisen Stasi hade i början av 70-talet långtgående planer på att smutskasta det svenska kungahuset. Två års arbete lades ner på att få fram en bok som skulle visa kungahusets påstådda förbindelser med ledande tyska nazister under kriget.
Operationen gick under beteckningen den trojanska hästen. Syftet var att belysa kungahusets påstådda kontakter med framstående tyska nazister under kriget. Ansvarig för uppdraget var den dåvarande Stasi-officeren Herbert Bremer, som tjänstgjorde på Stasis avdelning nummer 10, en enhet specialiserad på desinformation och falsk ryktesspridning.
Das war eine unter dem Nachrichtendienst geführte aktive Maßnahme zur Förderung der entspannungsfreudigen.
Bremer förklarar att den planerade smutskastningen av kungafamiljen bara var ett medel för att uppnå viktiga politiska mål. Ytterst skulle den svenska opinionen påverkas inför den europeiska konferensen för säkerhet och samarbete. Den skulle börja 1973 och pågå fram till 1975. Stasi-ledningen var orolig för att säkerhetskonferensen skulle misslyckas. Då kunde Sverige knytas närmare NATO och hotet mot Varsava-pakten öka. Därför gällde det att iscensätta en skandal som ruskade om hela det svenska samhället och väckte krav på verklig svensk neutralitet. Med hjälp av en svensk författare avsåg Stasi att publicera en bok om den skenbara neutraliteten under andra världskriget. Kungahusets påstådda nazistkontakter skulle fungera som en väckarklocka och indirekt varna för ett svenskt närmande till NATO.
Vorwiegend natürlich auf Gestapo, aber Reichssicherheitshauptamt 6, also das unter Schellenberg tätig war, was also der Aufklärungsflügel der Nazis betraf.
Den förre Stasi-officeren Bremer säger att boken skulle bygga på nazistiska underrättelseofficerares rapporter från kretsarna kring Gustav den femte. Men projektet stoppades 1975. Den östtyska Stasi-ledningen ansåg att det inte längre fanns någon anledning att försöka smutskasta kungahuset. Orsaken var att konferensen för gemensam säkerhet i Europa helt gick enligt DDR och Sovjets planer. Dessutom hoppades DDR att på sikt kunna dra nytta av Olof Palme och andra ledande svenska socialdemokrater. Därmed ändrades även inställningen till kungligheterna. Det svenska kungahuset klassades plötsligt som Europas mest progressiva monarki.
Prins Bertil kände ishockeylegenden Sven Tumba väldigt väl. Här är från ett program 1980.
Att puttningen kan ju vara bra ibland, men den kan också vara dålig.
Ja. Män som Tumba som hatar och förlorar är ofta dåliga förlorare.
Nej, han är fin förlorare.
Han slår inte på folk när han
Det gör han inte alls.
Men han tycker illa om att förlora.
Det har jag aldrig märkt, det måste jag erkänna. Det gör väl alla. Det är väl, man går ju inte ut på golfbanan för att förlora.
Skulle vi kunna säga att den andra golfvännen som är nämnd här tidigare, nämligen prins Bernhard, har ungefär de här synpunkterna också?
Det skulle jag med säkerhet tro, jag är helt övertygad om det.
Om vi ser lite vidare på begreppet och fenomenet Tumba, prins Bertil är ordförande i Riksidrottsförbundet.
Ja, då vill jag...
Vad betyder han för svensk?
Ja, då vill jag säga den ännu att du har varit ett utomordentligt gott stöd för svensk idrott. Och inte minst nu senast för svensk golf. Du gör en jätteinsats. Kör du bara på med det. Hej männe.
Puckarna till Lundvall. Lundvall ut ur zonen. Nej, det håller kanadensarna kvar i alla fall. Lundvall raka fram och tillbaka. Mycket bra spelat av Lundvall. In i mittzonen med den. Lång raka där och vinner klara på svensk. Och bakom kommer runt McLeod och skjuter i mål. Fyra mål mot tre. Och nu är vi illa ute. Nu åker målvakten ut. Det gör han ja. Och Kanada toppar mycket riktigt. Kanada toppar nu för en Martin. Det är Nilsson. Nilsson där också på en långpunkt. Och Kangri Dane i mål. Men Kangri Dane i mål. Och gör det! Den glider in i mål! Den glider in i mål! Och vi leder med 5-3.